Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Discgolfen på damsidan har stått i fokus ett bra tag nu och kommer med rätt att göra det åtminstone en vecka till när det är dags för avsnitt 121 av Kedja ut. Vi gästas av discgolfentusiasten och blivande sjuksköterskan Nathalie Engman.
Då rullar avsnitt 121 av Sveriges äldsta levande discgolfpodcast igång. Jag heter Tommy Bäcke och har precis upptäckt att jag behöver gå till frisören. Men innan dess så behöver jag göra den här lilla språklådan tillsammans med Lina Rydberg och Niklas Nyman. Och idag har vi även en fantastiskt trevlig gäst med oss i form av Sundsvalls egna lilla stjärnskott, Nathalie Engman. Och Nicke, vi kör en faktaruta direkt.
Jajamensan. Vad har du för ålder?
Jag är 21 år gammal.
Var bor du någonstans?
Jag bor i Sundsvall.
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 Vad jobbar du med?
Jag studerar på heltid, men när jag inte studerar så jobbar jag som patienttransportör på sjukhuset i Sundsvall.
Härligt. Hur länge har du spelat discgolf?
Jag har spelat discgolf i precis ett år nu.
Vilken var din första disk?
Min första disk var en Diamond Optoplast.
Favoritdisk?
Oj, min favoritdisk är nog min... Jag var tvungen att tänka efter lite, men min gröna Trespass. Men den har börjat fått en liten identitetskris, tror jag. För den går inte som den brukar. Den förstår inte att den är en Trespass.
Okej. Okay. Det var en driver. Om vi frågar, vad är din favorit midrange då?
Favorit midrange är nog min Tursas.
Och vilken är din favorit putter?
Deputy.
Deputy. Okej. Okay. Yeah. Vilken är din favoritbana? Och då säger jag så här, den här frågan har Ted ställt också idag. Och han undrar, vilken är den bana du anser vara absolut bäst och vad är det som gör att du håller den högst?
Oj. Ja. Jag har inte spelat så där jättemånga banor än. Många som står på önskelistan. Men den banan som jag har spelat nu nästan på senaste, det är faktiskt Serpentil. Och den var faktiskt otroligt, otroligt bra. Riktigt, riktigt välskött. Älskade banan, så den är någonting jag verkligen skulle vilja spela igen.
Bra. Nu får du jättemycket pluspoäng hos Niklas.
Jajamän, då bockar vi av det. Check.
Skriver upp på goodwill-listan. Det är fantastiskt.
Precis. Ja, det var faktarutan och den klarade du ju galant. Vi brukar sparka ut en del gäster som inte sköter sig under faktarutan, men det...
Jag tycker att du skötte det, Nicke, för du lyckades få in två av lyssnarfrågorna som har kommit in i faktarutan. Så har vi bara betat av dem. Vet du?
Mm, men skulle kunna hålla på med livepodd också snart, tror jag.
Ja.
Ja, men just det. Jaha, men nu tycker jag att vi hoppar vidare i det här avsnittet. Och då undrar jag så här, Nathalie. Vilken är din relation till discgolf? Alltså, hur hittar du sporten?
Jag hittade sporten genom en kompis som tog med mig på en veckodisk i Härnösand. Jag gick plus 64 eller något sånt där. Gick runt där med min Diamond och var totalt lost. Förstod ingenting egentligen, men tyckte att det var svinkul. Sen gick jag till min lokala discgolfbana, Sticksjö. Och gick runt och puttade med den där disken och gick runt och kastade med hörlurar i öronen. Och tyckte att det var otroligt, otroligt roligt. Och det uppmärksammade folk i klubben, drog med mig på rundor och tyckte att, men film här, var med på en till veckodisk. Och ja, på den vägen var det väl, blev inbiten väldigt fort.
Mm. Just det.
Det var det som fick dig att fastna då?
Ja, jag är ju som sagt gammal elitdansare i grunden, men på grund av skador så var jag ju tvungen att lägga det åt sidan, så att under den tiden när jag hittade discgolfen då, så var jag ganska less på att bara sitta hemma och inte göra någonting. Skadorna hämmade mig från ganska mycket. Det hämmade mig från en hel del gymträning och det hämmade mig från ganska många olika sporter. Men discgolfen var någonting som jag kände på en gång att men det här kan jag faktiskt göra. Det funkar för min kropp. Så det var ju en lycka i sig att jag hade hittat någonting som faktiskt funkade. Så bara det, helt enkelt. Och sen så tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt. Man såg framsteg ganska fort. Och sen bara att man kunde komma ut i naturen. Jag är en naturmänniska, älskar att vara utomhus. Och sen kunna kombinera det med att träffa mycket nya människor. Så att, ja.
Just det. Det är ju fantastiskt hur den sporten kan föra folk samman faktiskt.
Ja, verkligen.
Men du sa att du har spelat i ganska exakt ett år nu.
Ja.
Och hur lång tid tog det innan du började köpa mer diskar än bara din Diamond?
Oj, det var nog inte lång tid. Månad kanske. Mm. Jag tror jag sprängde min Diamond i en månad. Lite drygt.
Enbart.
Och sen var det väl. Ja, jag puttade. Jag blev expert på att putta med min Diamond. Det gick jättebra. Tills någon annan tyckte att ja, men vet du vad, du ska inte putta med en driver. Nej, sa jag. Vad ska jag putta med då? Ja, men en putter. Jaha, vad är det då? För jag förstod inte alls liksom att det fanns massa olika diskar. Det var ju liksom bara att ja, men här har jag en disk, kasta. Men när jag fick liksom upp ögonen för hela discgolfvärlden och fick börja bli introducerad till olika diskar. Fick prova mycket diskar av dem jag gick med. Blev introducerad på det sättet att ja, men prova den här. Det här är en putter, så fungerar den. Det här är en midrange, den har fungerat på det här sättet. Och sen köpte jag något nybörjarpaket, tror jag det var. Hittade lite gamla diskar, fick mycket diskar av folk på vanan. Så att, ja. Det utökades ganska fort från en disk till, jag tror jag hade 25 diskar efter 2-3 månader.
Härligt.
Ja.
Det är väl som alla andra. Tänkte jag säga, man ska inte gå ner i min källare i alla fall.
Det är någonting med prylar som får en att må så himla bra.
Eller hur?
Och bara känna på någonting som är nytt och nästan lukta på det lite grann också. Nu låter jag lite snuskig, men det är nya grejer. Det tycker jag är fantastiskt.
Bara, oh, titta på den här har jättefina swirls. Och, så bara,
och lukta den på den.
Färger.
Det hade varit värre, han kunde ha sagt smaka på den.
Det är ett annat avsnitt.
Eller hur? Men efter någon månad så utökades i alla fall bägen. Och i takt med det så skulle jag gissa att dina skills hängde med.
Ja.
Vad var det som gjorde att du tog steget och började tävla? För nu är du ju väldigt tävlingsaktiv.
Ja. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg på vilket sätt och hur, men man började gå på veckogolferna. Jag var väldigt aktiv på dem förra året. Och sen var det väl någon tävling, jag vet inte om det var Karo som drog med mig, men jag tror min första stora tävling var väl tjejkastet i Hofors. Och det gick ju rätt bra där. Hamnade i särspel på min första tävling om pallplats. Vann det särspelet. Så att man hamnade i hetluften direkt och stod där. Jag var så himla nervös. Alltså jag stod och darrade med hela kroppen. Och folk som stod runt omkring och kollade när man stod där på första hålet. Skulle putta och visste att sätter jag putten så vinner jag särspelet. Mm. Och så mycket har jag nog aldrig skakat. Så nervös har jag nog aldrig varit någon gång. Och då har jag ju tävlat som sagt inom dans. Både nationellt och internationellt sen jag var... ja, men 8-9 år och sånt där. Så att nervositet har jag ju känt av förut, men inte på det sättet. Alltså det var så hemskt. Men satte den putten och ja, den lyckan, den var ju otrolig. Och sen så fortsatte det ju bara. Det var ju tävlingar på hemmaplan och det var någon till tävling och jag och Karo har ju hängt ihop sedan dess mycket och vi har åkt iväg på mycket tävlingar tillsammans, haft lite tjejhelger och sådär.
Ja, alltså ni har ju blivit lite utav radarparet inom discgolftjejer i Sverige. Så här, ja, men det är Karo och Nathalie. Det är,
ja.
Det är nästan som ni är samma person.
Ja, men det har ju liksom blivit lite så för att ja, men, dels att dela liksom på att ja, men, kan du dela på boende och bensin och sånt där och få någon att åka med och diskutera lite med och sådär. Man hjälper ju verkligen varandra att utvecklas.
Ja, men någon att tävla mot också. Alltså ja, att man är ju på likvärdig nivå och så ibland har den ena en bättre dag och ibland har den andra en bättre dag och man liksom drar ja, lite i alla fall.
Förut, alltså Karo har ju verkligen varit min stora förebild här i stan, mm. som att det har liksom varit hon som var den discgolfande tjejen. Och det var ju verkligen min, ja, men min stora förebild. Jag såg upp till mycket, känner liksom att men, wow, tänk om man kunde bli lika duktig som hon en dag.
Mm.
Och då tänkte inte jag att det skulle ta ett år innan man kunde börja tävla liksom mot henne så, utan tänkte liksom att ja, men om 3-4 år kanske. Men utvecklingen har ju verkligen gått fort, framförallt den här våren. Mm. Jag hade ju en månad där som det gick otroligt fort. Och jag kände själv liksom att, men oj, wow, vad händer? Det var väl den månaden, tror jag, som jag var iväg på tävling typ varje helg. Jag tror jag hade 1,5 månad jag var iväg på tävling varje helg.
Ja, men det var när det bara klickar.
Ja, ja, men det var mycket som klickade. Och Saga klickade verkligen rätt.
Ja.
Du åkte ju halva Sverige från dag till dag.
Ja, men
jag minns hur jag reagerade avsnitt. På det här och jag bara, alltså, vad håller hon på med? Hon gör ju inget annat än att bara åker bil och tävla.
Ja, men jag var upp till Husum och ner till Hofors och det var Söderhamn och det var Gävle och det var Bollnäs och ja, det var allt möjligt. Man ska passa på.
Ja, men exakt. Men just, det är inte så lång till... säsong.
Nej, det är det verkligen inte. När du är inne lite grann på relationen med Karo så här också. Vi har haft med henne på den tidigare för som har missat det. Kan du känna liksom någon gång att nu jäklar ska jag krossa den jäveln alltså. Nu ska jag visa henne.
Nej, inte riktigt på det sättet. Vi har ju faktiskt som sagt numera börjat kunna liksom slå varandra. Och vi har ju fått kommentarer när vi varit på tävlingar att oh, men, oj, åker ni tillsammans hem nu? Blir det inte dålig stämning i bilen? Nej. Varför skulle det bli dålig stämning? Bara, ja, men nu slog ju ja, men, Nathalie Karo med 2 kast eller ja, hur det nu har varit och sådär. Men vi ser ju inte alls det som något dåligt utan snarare som någonting positivt. För liksom, som ni säger, man pushar ju varandra. Och gör jag en bättre tävling så blir det en pushning för Karo och tvärtom såklart att hela tiden bli bättre. För har man ingen att liksom jämföra sig med eller liksom att pusha sig med, klart att man kan pusha sig med andra långt ifrån, men det blir ju bättre om man har någon på hemmaplan som man faktiskt verkligen kan tävla mot och sådär. Och eftersom att vi är mycket ute och tränar tillsammans så blir det att man ser framsteg och man kan diskutera om saker och man ser varandras utvecklingsmöjligheter på ett annat sätt. Vi kan ju ut och träna och så kan jag hamna i ett konstigt läge och Karo kan säga åt mig att men, gör så här nu, för du missar alltid på det här sättet.
Mm.
Så hon kan ju liksom coacha mig och jag kan till viss del coacha henne också ju mer jag börjar förstå spelet såklart.
Mm.
Hon är mer erfaren än vad jag är just nu så att hon förstår ju mer än vad jag gör. Men det är verkligen innest att få ha det. Den liksom vänskapsrelationen. Och sen att vi spelar par tillsammans gör ju också det hela ännu bättre.
Ja, precis. För att ni var ju faktiskt med i Luleå.
Ja.
Som ert första SM.
Ja, det var ju det.
Hur kändes det?
Sjukt coolt. Verkligen. Mm. Jättehäftigt. Vi sa ju det när vi började spela par. Liksom att, men vi ska satsa på det i år. Mm. Vi ska satsa på par SM. Vi ser om vi kommer med överhuvudtaget. Vi satt ju där när vi såg att det var med anmälningsstegen med rating och vi visste att det skulle gå på Carlos rating som att hon var högre ratad än mig. Och så satt vi där och undrade liksom att, ja, men undrar hur många som kommer anmäla sig och ifall vi ens kommer komma med eller inte. Det var ju som första frågan. Men när vi väl visste att vi skulle komma med så var det liksom bara att ja, men, hård träning egentligen. Träna på olika saker. Vi har tränat mot andra, det har blivit mycket träning mot herrar såklart eftersom att det är ganska få tjejer uppe här. Men träna på lite olika sätt. Och det var riktigt, riktigt roligt. Och fick ju blodad tand på en gång så vi sa ju det så fort vi var klara. Nästa år.
Mm.
Det...
Alltså det jag tror att ni har gjort som många andra faktiskt inte har gjort, skulle jag nästan våga påstå, är att ni har ju faktiskt tränat mycket par. Alltså ni har ju tränat på att spela tillsammans.
Mm.
Jag menar, jag och Matilda träffas typ en gång om året och så går vi våra träningsrunder ihop och så bara, ja, okej, men det här kan vi. Så att det är ju lite det som blir skillnaden, och jag tror att det är det som ändå gör att ni lär er mycket av varann också.
Vi lär oss mycket av varandra, och sen så sa vi det också att vi är ju väldigt, vi är ganska lika som spelare. Mm. Vi kastar ganska lika diskar, vi har ganska lika kast. Sen har vi ju svagheter och styrkor som vi kompletterar varandra med, vilket vi känner är väldigt, väldigt bra såklart. Men ganska mycket saker gör vi också lika, så att om jag kastar först så kan jag bli en vindvisare eller vägvisare för Karo och tvärtom. Mm. Vilket blir en väldigt stor fördel när man spelar par, att ja, men, går min disk då väldigt mycket högre eller väldigt mycket vänster, så kan ju Karo på en gång känna att okej, okay, då ska jag diska upp eller diska ner.
Mm. Precis.
Och det blir ju liksom en positiv fördel att vi är ganska lika jämfört med de som kanske är väldigt, väldigt olika som spelare.
Mm, men precis. Så att ifall, ja, det är ju nästan så att ni tar upp exakt samma disk ur sin egen väska på liksom ett hål ni kommer upp till.
Mm.
Så det är klart att det har sina fördelar också. Men vi har fått en fråga från Choppe som jag tänker att vi klämmer in här samtidigt. Och han undrar hur det kommer gå i Manira Matchplay och vad ni har för tankar inför lag-SM.
Ja, vi börjar med Manira Matchplay då. Vi fick ju faktiskt till en ren damklass i år, vilket är otroligt kul. Manira Matchplay är ju en matchserie som vi har här uppe i... Västernorrland, ska man väl säga. Det är Timrå och Sundsvall med omnejd. Banorna som spelas på är ju Fagervik och Sticksjö. Och det är både två herrklasser, en parklass och så en damklass bredare i år. Och vi blev 10 stycken damer, så det var jättekul. Jätte
kul!
Riktigt, riktigt roligt. Så vi fick ju faktiskt två grupper också. Så det var väldigt, väldigt kul. Och det gick ju verkligen över förväntan för min egen del. Jag har gått obesegrad genom hela Manira Matchplay hittills. Genom både gruppen och särspelet, eller vad heter det? Slutspelet.
Mm.
Så att det är ju final som vankas nu snart då. Och det är ju mellan mig och Karo.
Såklart.
Så det ska bli jättekul. Vi sa det, vi hade faktiskt som vår egna lilla hemliga plan att försöka gå till final tillsammans. Vi sa det skulle vara jättekul att stå i final mot varandra.
Mm.
Så det har varit vår lilla hemliga plan att försöka få till det.
Vad är det nu du ska göra som Tommy sa och krossa?
Jag vann ju faktiskt HM:et här, tog över KM-titeln från Karlo från förra året. Förra året kunde jag inte vara med för då låg jag inlagd på sjukhuset, men i år fick jag möjligheten att vara med. Tog över den, var väldigt, väldigt jämnt, men tog över den efter väldigt två jämna runder. Så att vi får väl se nu då. Vem som har en bra dagen. Vem som tar det. Matchspel är ju lite annorlunda än vanliga runder.
Det är ju tycker verkligen. Du generellt om upplägget i matchspel?
Jag tycker det är roligt. Alltså det är ju verkligen annorlunda än en vanligt spel. Så är det ju. Man får ju tänka på ett lite annorlunda sätt.
Så det, brukar du vara det är mer aggressiv?
Det beror lite på vad det är för hål och hur säker det är på hålet. Men överlag, nej, jag är nog inte mer aggressiv på matchspel. Men det beror också lite på hur den jag spelar mot ligger. Och hur jag ligger överlag i liksom poängställning och så. Mm. Så det ska bli intressant. Men jag vågar inte jinxa någonting eller tippa någonting riktigt, så att jag lämnar den frågan osvarad. Så får resultatet säga sitt sen. Vi får inte säga så mycket om resultatet förrän vi själva har sett det. Det kommer filmas. Flytime kommer filma finalen. Oklart om den kommer läggas upp efteråt. Det kanske den kommer göra. Men vi kommer att sätta sig och kolla på det. Alla som är involverade i det här, alla deltagare, kommer att titta och kolla på den här sen live. Så att vi får inte gå ut med resultatet innan alla har sett den här filmen då.
Det är ett kul upplägg.
Ja.
Det är lite roligt, men samtidigt väldigt nervöst.
Kul bara när ni kommer in så här till alla andra. Den ena går så här jätterak i ryggen och den andra är lite så här halvt ihopsjunken. Så bara, undrar vem som vann?
Ja, eller som jag och Karo sa, vi går ut och tar luft. Och sen så kommer vi in alla och kollar klart.
Ja, precis.
Nej, vi får se. Men det ska bli jättekul i alla fall. Verkligen.
Mm.
Och så lag-SM. Det var väl den andra frågan, va?
Mm.
Ja.
Det ska också bli jättekul. Mina första lag-SM rent liksom för med de lag. Två lag som eller säga två stycken olika SM, tre SM blir jag med individuella på i samma år nu då. Men det ska bli väldigt kul att få åka ner på lag-SM. Vet inte om vi har sagt något speciellt exakt mål så, mer än att göra så bra vi kan och komma så långt som möjligt.
Mm. Ni har ju tränat på matchspel nu då, om inte annat.
Vi har tränat mycket på matchspel. Alla i laget förutom en har varit med på Manira.
Mm.
Utav våra deltagare i laget. Så att alla där har ju tränat på matchspel. Alla våra lagträningar så har vi blandat och tränat både dubblar och singlar.
Mm.
Så att, ja. Jag har en bra känsla och det ska bli jättekul. Och alla har verkligen varit aktiva i sommaren nu och var ute på egna tävlingar och sådär.
Kul.
Ja, verkligen.
Jag tänker att du nämner lite grann om mål och sådär. Så jag tänker att vi tar Hanna Janssons fråga. Som först vill säga att det är grymt bra gäst som vi har i programmet. Och det får vi väl bara hålla med om.
Mm-hmm.
Det är vi nöjda med. Sen undrar om vad din långsiktiga plan med discgolfen generellt är. Den energin och den satsning som du gör är en spännande att höra hur det ser ut nästa år till exempel. Hur går dina tankar?
Oj, ja. Jag hade ju satt upp en liten mållista här i januari. Med lite olika mål. Jag tänkte att jag skulle försöka klara av den här säsongen. Många mål satte jag ganska tidigt. Kunde jag bocka av ganska fort. Jag hade ett ratingmål på 750 tror jag. Det satte jag också ganska tidigt. Jag vet att jag har haft folk runt omkring mig som sa att det var väldigt, väldigt lågt. Och jag tyckte att nej, det där är inte lågt. Men nu står jag här och sitter på 800-strecket. Och det är någonting som till och med nästa månad skulle kunna slås. Så att,
ja, får du ligger lite precis under nu va?
Ja.
Från idag?
Ja, jag ligger på 793.
Just det.
Så att det försvinner, tror jag, 4 stycken dåliga runder som ligger mellan typ 70 och 90 under min rating. 4 sådana runder tror jag försvinner nu från augusti månad till nästa rating. Så har man en hel del tävlingar. Individuella SM och så är det Wasteland och Husum. Och ja, har en fullspäckad tävlingsmånad nu. Så att fylla på med lite nya runder så. Ja, nej, men långsiktiga mål. Jag har inte riktigt hunnit börja tänka på det så mycket. Första året nu var egentligen bara att testa på så mycket som möjligt. Se lite vad det kan ge mig egentligen. Hur mycket min kropp skulle kunna klara av det. Ifall jag fortfarande känner att det är kul. Vilket jag verkligen gör. Jag älskar ju. Blev mer och mer inbiten.
Det märks.
Lever ju på banan lite nu och då. Hittar ju hela tiden nya saker att jobba med, att träna på, att utvecklas, bli bättre på. Så ett mål jag tänker skulle kunna vara något väldigt, väldigt långsiktigt är att kanske vara med på någon tävling utanför Sverige. Bara för att det skulle vara kul att utmana mig själv. Både på personligt plan och discgolfmässigt.
Inte är så långt borta nu när Euro Pro Tour sätter igång inför nästa säsong då, va?
Mm-hmm.
Ja, det är mycket som ska klaffa för att man ska kunna vara med på det kanske. Men jag tycker det finns ju mycket olika tävlingar man skulle kunna åka på. Jag tänker Vi har ju våra grannländer, Norge, Danmark, Finland. Tänker att där kanske finns någon tävling man skulle kunna åka till.
När väl tävling börja... i Finland tror jag hade varit väldigt roligt. För de har ju också mycket damspelare i de olika amatörklasserna också.
Ja, men jag har
att man kan hålla sig där liksom.
Ja, precis. Jag har hört mycket om att det finns liksom, eller fanns innan corona i alla fall, mycket som har tävlingar. Mm. Och jag tänker att det skulle kunna vara någonting man kan utmana sig själv på att åka iväg på.
Och Botnia på Åland blev väl flyttat till maj nu, va? Skulle ha gått till höst egentligen på Åland.
Ja, precis.
Det har också varit ett alternativ.
Ja. Nej, så sen får jag se lite grann vad andra mål skulle kunna vara. Ska utvärdera den här säsongen och sätta nya mål. De flesta mål som sagt är ju uppfyllda av den lilla listan jag hade. Så att det ska bli kul att se.
Du har ju varit med på en YouTube-kanal här under våren, skulle vi kunna säga.
Ja.
Både du och Karo var med på The Art of Disc Golf. Kan du förklara lite snabbt vad det är för någonting?
The Art of Disc Golf är ju en YouTube-kanal som Ki har tillsammans med Viktor Enfjord. Och det är väl egentligen en YouTube-kanal om discgolf, lite rent allmänt tror jag. Och jag var med i ett avsnitt där som handlade om lite frågor om discgolf för tjejer, lite rent allmänt. Och har även varit med i ett till avsnitt, men det är inte publicerat ännu. Jag var upp till Husum och spelade in ett till tillsammans med dem. Så det kommer väl produceras framöver någon gång.
Jag tror han sitter på flera olika episoder som inte har släppts än, men som ska dyka upp i höst.
Ja, precis. Mm.
Du nämnde lite snabbt här vad avsnitten handlar om. Nu ska vi inte prata om det som inte är släppt än, men det avsnittet som är släppt i två delar vill jag minnas också. Jag kanske minns fel, men jag tror att det var två delar det släpptes. Där pratar ni mycket om hur det är för er damspelare på tävlingar och så.
Ja, precis.
Vill du berätta lite mer om det här för oss?
Ja, men vi blev tillfrågad av Ki att vara med i det där. Just för att ge ett kvinnligt perspektiv. För han sa ju själv att som kille att sitta och prata om hur det är för tjejer är kanske ganska svårt. Mm. Sen ville jag ha med två stycken damspelare som faktiskt är aktiva i sporten. En som var lite nyare och en som har varit med lite längre. Vi fick en massa frågor. Vi la ut på både Facebook och Instagram. Och fick in en hel del frågor. Saker vi skulle ta upp som vi diskuterade. Och det var ju allt ifrån hur det ser ut på tävlingar. Med faciliteter och ja, lite allt möjligt. Mm. Så det satt vi och diskuterade då. Hemma hos mig faktiskt.
Ja, just det. Var det något speciellt du ville förmedla i det där avsnittet när du var med?
Inget speciellt så, mer än att det var väldigt intressant att sitta och diskutera det och belysa de ämnen vi fick. Det var väldigt bra frågor och bra ämnen som vi fick till oss. Det var intressant att sitta och diskutera det med Karro och med Ki. Och sen att vi var liksom lite olika grader, om man ska säga, nivåer på spelare. Ki är ju liksom, the master Ki har man väl hört talas om förut. Han är liksom gammal i gamet, vad man brukar säga. Och kan ju mycket om discgolf och om kroppen och sådär. Karro har ju varit med flera år och är liksom lite vanare discgolfspelare, och jag då när vi spelade in det i våras då hade ju knappt spelat ett halvår så var ju väldigt väldigt ny, men att man ändå liksom kunde sitta och diskutera det och få många olika infallsvinklar så det är framförallt det då kanske.
Mm. Om vi bara lägger till en sak som ändå handlar lite om ämnet ni berörde i det avsnittet, nu när du har fått ytterligare ett halvårs tävlingserfarenhet, vad skulle du säga är det viktigaste för dig som damspelare när det kommer till tävlingar?
Men det viktigaste det som också tog upp då, det var ju faktiskt det här med toaletter. Att det på något sätt finns tillgång. Sen om det är ett klubbhus eller om det är portabla toaletter eller på något sätt. Det är ju guld värt att det finns banan på något sätt. Eller i nära anslutning till banan. För att veta att man ska måste ta bilen och åka 20 minuter därifrån är inte så himla kul. Och vissa gånger kanske man inte ens har tillgång till bil och kan åka därifrån. Mm. Man kanske samåker med andra. Och jag vill ju inte vara den som springer till de jag samåker med och bara, ursäkta, jag skulle bara åka till en toalett. Och så att det är ju någonting som verkligen är någonting jag känner är bra att ta på banan av många olika skäl.
Känner du att det har varit så på de tävlingarna du har besökt? Alltså har det funnits tillgång till toalett eller liknande, eller har det varit ett projekt att behöva ta sig iväg?
Det har väl varit lite 50-50. De större tävlingarna, alltså på SM så fanns det ju, vilket jag tyckte var bra, på SM då. Och tävling som vi har haft här hemma, när Karl var TD, då fixade hon ju så att vi hade tillgång till en lokal som låg precis vid banan. Så vi hade ett nyckelkort dit. Vi har ju haft, jag kommer inte på en andra, jag sa rent i huvudet, men det är väl ungefär 50-50 på de tävlingar jag varit på, att jag har funnits tillgång till det eller inte. I nära anslutning då, det har kanske kunde funnits någon mack som har varit liksom på hyfsat gångavstånd eller 5 minuter därifrån. Och det kan jag ändå tycka är hyfsat okej, liksom. Men helst ska det vara liksom, ja, verkligen på banan, gångavstånd, minuten kanske.
Ja, alltså för det blir ju ändå så här, ja men som du säger, 5 minuter att gå. Ja, det är ju 15 minuter för att komma tillbaks. Ja.
Går du snabbt väl på plats?
Jo, ja, men 5 minuter dit, 5 minuter där, 5 minuter tillbaks.
Ja, men då ska ju det verkligen göras liksom lång tid innan. Eller så ska det liksom passas in i den här liksom matpausen emellan. Som kanske ibland inte ens är en riktig matpaus. Utan kanske bara är ja, 20 minuter. Ja, precis. Ja. Så då hinner man ju verkligen inte göra sån sak. Utan då blir det ju liksom att man ja, knappt äter. Och sen så ska man springa till sitt nya hål. Som kanske är allra längst bort på banan. Så då hinner man ju inte göra det. Och det är ju inte alltid man känner sig bekväm heller att springa in i skogen och göra det. Är man bara med tjejer och man vet att man har tjejer framför och bakom sig, då kan jag ändå känna att ja, men, är det okej att jag springer upp hit och springer in på toaletten in i skogen. Men det blir också så här att ja, men, även om jag gör det så känns det som att man stoppar upp spelet lite grann. För det blir en litet avbrott. Så att jag vet inte riktigt. Man har det hellre liksom nära till hans banan så att man kan göra det i den lilla pausen. Även om det är en liten paus. Så att, det har jag nog känt vara liksom det allra viktigaste. Men sen nu när det var som varm sommar, så vatten är också någonting som är väldigt viktigt. Och det är inte bara för tjejer, utan det är ju faktiskt för alla. Så är det ju. Men det är någonting som jag, i och med kanske min sjuksköterske hjärna, det här med att inte få i sig vätska. Man måste verkligen få i sig vätska. Alltså, man fungerar inte som människa annars. Du kan få i dig hur mycket socker och energi som helst, men får du slut på vätska, då fungerar det inte.
Jag har också börjat värdesätta just tillgången till vatten på barnområdet betydligt högre nu än vad jag gjorde tidigare. Dels för att jag blir äldre och kanske glömmer bort att fylla på. Men jag tycker att det är fantastiskt när det väl finns vatten på plats.
Och så glömmer man ofta bort att dricka också. Det kan jag också komma på mig själv om att man glömmer bort att dricka. Så det är någonting jag brukar kunna påminna både mig själv och ibland påminna någon annan om att man kommer ihåg att dricka nu, för man ser att vattenflaskan är typ full. Och ibland kan man liksom klunka i sig vatten och sen inser man att just det, jag har 15 hål kvar nu. Och sen är vattenflaskan slut. Då vore det ju ganska bra att man vid ja, men, hål 9, 10, 11 kanske har en på Finlands dunk, några dunkar där som står. Eller, ja.
Vi låter dig ta en liten paus i att prata om dig själv. Så kan vi väl snacka lite om helgens tävling. Har du kollat på Ledgestone Insurance Open?
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har jobbat hela helgen och hade det jätteruschigt på jobbet. Så att, jag har inte hunnit med att kolla någonting alls. Så ni får jättegärna spoila för mig.
Ja, vad bra. Nicke är ju supermaster på det här, så kör.
Ja, tack för den passningen. Ja, Helen Sledstone, jag försökte ju kämpa med att hålla mig vaken och se så mycket som möjligt. Men jag kan villigt erkänna att jag har inte sett så mycket av liven i helgen. Jag har sovit en hel del live i helgen, men jag har inte sett så mycket live. Jag har sett en del post-production faktiskt. Det var väldigt surt att det inte fick spelas färdigt över 4 runder som det var tänkt. Men en bra tävling. Northwood Black är ju kanske den sjukaste banan man har skådat. När man kan gå 6 över par och ändå gå runder över 1000 i rating.
Mm.
Det säger nog något om banan.
Jag kan säga att nästan alla proffs som jag följer på Instagram har ju sagt att det här är den svåraste banan de typ någonsin har spelat.
Mm.
Då ska vi ju lägga till här då i tankarna. Vad är det här för typ av bana?
Ja, dels är det ju, den är ju otroligt tajt, men den är ju, alltså framför allt så är det väl det att den är så straffande.
Mm.
Den och där den största grejen är. Alltså tajta skogsbanor har vi sett, finns det ju gott om.
Mm.
Men den här är så sjukt straffande. För träffar du trädet på fel sida så ligger du riktigt dåligt till.
Mm. Men
det är i kombination med OB som är hyfsat tight kring fairway och korg också. Det känns som
ja.
Att det är verkligen en tanke bakom varje träd som står på den banan och bakom varje OB-linje som är dragen.
Mm. Mm. Det gör det. Och jag tycker ju att den det är nog så här jag vill att tävlingarna ska vara.
Det var lite det jag ville komma till, för att vi har ju diskuterat så himla mycket, men vad behöver man göra? Och det är ju inte längd vi snackar om som ska till på hål. Alltså hålen behöver ju inte bli längre, utan nej. Hålen ska vara mer utmaningar.
Mer tekniskt.
Du ska inte bara kunna kasta en maxdrive, ligga safe, pitcha fram och putta för par. Så jag tycker att det var så himla kul att se den här banan.
Mm.
Just ur det här att det här är det som discgolfen behöver komma till.
Mm.
För de som spelar den bra, de spelar den ju bra.
Mm. Jättebra spelare. Den.
Ja, exakt.
Och
det är ju inte börjar konstigt att det är liksom Calvin och Ricky som vi ser i toppen på de här lite tekniska linjerna. Framförallt sen Calvin.
Ja, och sen även att Drew Gibson seglar upp där, men han kastar ju fruktansvärt mycket midrange i helgen.
Mm-hmm.
Och
det är ju han kontroll.
Ja, och sen var det väl det han sa Nate Heinhold också, att han ville liksom att speed 10, det ska vara det snabbaste du har i bagen liksom. Och speed 10 för många, det är ju midrange för Drew Gibson, eftersom att han kastar så hiskeligt långt. Så att han kastade i sin bass hur mycket som helst, och till och med den som kommenterade vart ju förvånade över att han kastade så mycket bass. Men då han gör det med den kontrollen och liksom träffar sina linjer, ligger rätt på fairway, och liksom ger sig chansen till att ta birdies. Så då är det ju otroligt ett vinnande koncept för hans del.
Och det här är så roligt också, för Drew är ju, som du säger, det är ju en person man tänker liksom så här, ja men han drivar över 600 feet. Alltså vi snackar 200 meter i hans kast. Men vi ser ju inte honom i lead card på golfbanor. Vi har inte gjort det i alla fall. Och så kommer han och liksom dansa lite lätt på en sån här teknisk och utmanande skogsbana. Mm. Och här visar ju då att även om det är den typen av banor så har distanskastarna en viss fördel för att de kan diska ner.
Mm.
För att kasta midrange, ja för det första så träffar du ju linjen väldigt bra, det tror jag de flesta kan relatera till. Sen så skippar ju inte en midrange på samma sätt som en driver gör.
Nej.
Så att han kommer ju aldrig liksom, där han går ner kommer han ju ligga kvar.
Jag tror att det handlar väldigt mycket om smartness också här, att man faktiskt man respekterar banan och någonstans har koll på sina egna begränsningar och gör smarta val hela tiden. Därav att Drew Gibson kastar bass på varannat hål i princip.
Mm. För han och går inte liksom för distansen, nästa läge. Utan han går för kontrollen.
Exakt. Mm. Ja, men han vet själv att ja, men ligger jag i skiten nu, då kommer jag inte kunna göra nästa kast som jag vill i alla fall.
Nej.
Utan då spelar han på det och liksom använder sin bass. Han vet att han har ser så många meter i sig, men han har också kontrollen att hålla sig på fairway. Mm. Sen var han ju extremt, extremt bra från cirkel 2 också.
Ja. Mm. Det som var synd på den där banan, det var att jag inte gick att se live egentligen första 10 hålen. Eftersom att det var så otroligt dålig täckning där. Okay. Så att det var, på så vis var ju det synd, för det var roligt att se mera live där inifrån. Men däremot så får man ju hoppa tillbaka och se mer post-production istället då, från den där banan.
Det kan vara lite mysigt nu efter man har sett så mycket live också.
Ja, det kan ju faktiskt vara det. Och att det inte försvinner 4 timmar av en kväll.
Ja, nu är det slut på Kappvärdarpodden här. Vi ska se det live.
Jo, vi ska se det live, absolut.
Jag säger att det är trevligt med lite blandat.
Ja, nej.
Lilla landet lagom.
Precis. Sen var det ju trist att den banan vi kunde se live på, den fick vi bara se en runda från och sen några hål innan det avslutades på grund av weather delay, som sen vart weather consistent och sen vart det, ja.
För någon som spelade väldigt, väldigt bra sista, eller ja, första, sista 5 hålen på sista rundan i alla fall, var ju Kyle Klein.
Mm.
Men, och som dold låg i ledning, mest på grund av att han hade spelat 5 hål och leadcard hade bara spelat 3 just då vid tillfället. Men ja, det blev en liten debatt på hur det faktiskt borde ha sett ut. Vad är er åsikt kring de regler som finns idag kring det här och hur hade ni önskat att det såg ut?
Jag tycker så här, reglerna är det de är och vi får helt sonika i det här fallet acceptera dem. Sen med det sagt tycker jag att reglerna borde skrivas om. Åtminstone för den här digniteten av tävling tycker jag. Att den borde avgöras på dagen efter i sådana fall. Mm. Det är väl min ståndpunkt i det hela. Men med de regler som är idag, så då är det här som är utfallet. Om det inte går att genomföra tävling inom rimlig tid, så då säger regelboken att då delar man på. Då tar man den senaste spelade färdiga rundan som resultat. Och det är bara att gilla läget. Alla går in med den vetskapen om det. Sen kan man ju tycka vad man vill om att det är så. Eagle hade någon take på att man skulle spela 13 hål på finalrundan eller någonting sånt. Jag har inte sett allting själv.
Nej, jag ska rätta dig lite där. Han menade att om det hade varit så att man hade kunnat börja spela men inte hunnit spela 18 hål, så säger han att det räcker att spela 13 hål.
Ja.
Och det hade räddat den här tävlingen. Det var ingenting han menat, så här gör vi i framtiden. Nej, utan han hade velat rädda den här tävlingen.
Okej, okay, ja nej. Och
då räcker det med 13 hål så länge
alla spelar 13 hål. Fast du hade inte kunnat spela 13 hål eftersom att folk bara hann spela 3 liksom.
Ja, nej, men om.
Jo, ja. Men då kan man spela 18 om det är om också.
Men... Jo, fast inte ifall det blir mörkt.
Ja, nej, inte nej. Det... Nej.
Då hade 13 räckt liksom.
Ett annat problem med den här tävlingen är att det var ju nästan 2000 spelare på hela tävlingen.
Mm. Ja. Det är ett helt sjukt event alltså.
Ja, det är ett sjukt event. Och de börjar ju spela tidigt på morgon. De som går ut först. Men damerna går ju ut klockan 10 lokaltid, tror jag. De gick ut lead card. Och herrarnas lead card gick väl ut typ 4:30 på eftermiddagen. Och det säger väl ingenting om att de går ut så sent. Men problemet är ju att de har ju ingen cut på den där tävlingen heller. Som jag fattar det. Eller inte en tillräckligt stor cut i alla fall. Så att det är för många spelare som är kvar och ska spela finalrundan sista dagen. Och det är det som gör det hela så vansinnigt tråkigt. Att dels att det blev så sent. För jag menar, damernas runda, då de började se... Ja, våran lokala tid klockan 16:00 på eftermiddagen gick lead card ut. Men de var ju färdiga vid 7:45 på kvällen. Då tycker man att då borde herrarna kunna kliva på direkt på. Men eftersom att det var så otroligt många par som skulle köra igång då, så, eller par, många grupper, så ja, då blev det som det blev. Tyvärr. Men debatten om avslutet, ja, reglerna är där med. Jag tycker inte att det finns så mycket att säga. Nej. Men att lära sig utav det och kanske fundera på om DGPT ska ha en waiver då, får det ju bli, med ett frånsteg från PDGA-regelboken, med att om det är lika och det blir en weather delay, då får man ju liksom se över om det går att spela färdigt dagen efter. Och då kanske det handlar om de spelare som inte hunnit, alla spelare som har spelat mer än 9 hål, de räknas bort från det där då, så att det inte blir att det är 80 spelare som ska spela sista rundan, som i slutändan kanske inte har någonting mer att göra heller.
Nej, sen gäller det ju att det faktiskt finns folk på plats också. Jag hade en diskussion med Ted om det här igår, att det gäller att det finns de som jobbar ideellt på plats en måndag i så fall.
Jo,
som
alltså det är ju också
gå till jobbet eller...
Ja, exakt. Det är ju också, men det är ju hela den här apparaten kring DGPT är ju så pass stor, och det är så mycket pengar i omlopp där nu. Omlopp som gör att jag tycker att det borde gå att lösa bara. Det är väl där jag står, och jag tycker att vi borde kunna, eller de borde kunna sträva dit också. Men det har ju varit, jag tycker att det har varit ovanligt mycket weather delays också den här säsongen. Jag kan inte minnas att det var så här i fjol.
Fast det ena var ju regn och väder, och nu har det ju varit oska. Heavy rain tror jag det var i Emporia.
Ja, det kan
nog
stämma.
Men det var ju typ monsun, så det var inte jättekonstigt heller.
Den är väl inte gjord av socker.
Eller?
Vissa av oss säger det.
Då har de inte varit på par-SM i Västervik år 2020, för där regnar det hinkar vatten.
De är av plast, det gör ju jätteont ju. Ja.
Exakt.
Ja, innan det spårar ur nu, så kan vi bara vara överens om att vi accepterar de reglerna som är, och sen de som inte gör det får väl man the fuck up helt enkelt.
På
ren svenska. Ja, precis. På dagen när det här avsnittet släpps så kommer ju även ett europeiskt mästerskap sparka igång, eller kastas igång. De har ju tagit upp trupper och så vidare borta på Discgolfpodden, men jag tänker bara att vad tror du om Sveriges chanser rent generellt innan vi hoppar vidare på lite lyssna frågor?
Jag passar bollen till Natalie.
Ja.
Jag har inte jättekoll på alla spelare, ska jag vara ärlig och säga. Men det ska bli sjukt intressant att följa. Jag hade lite kontakt med Matilda här bara igår, tror jag var, för att kolla hur man följer det och sådär. Hittade till det idag på Judisk. Så att det ska bli jätteintressant att följa. Kommer ju vara inne typ var och varannan minut, känns det som. Kolla, hur går det? Alla svenska flaggor. Men jag tror nog att det känns ju som att det kommer nog finnas några bra chanser där i alla fall. Som sagt, jag har inte jättebra koll på alla spelare som enskilda individer. Men det är ett ganska liksom stort team ändå från Sverige. Så att, det är synd att inte alla hade möjlighet att åka iväg bara. Mm. Och jag har förstått så är det ändå en del som tackat nej till att åka på grund av läget. Vilket är helt förståeligt, så som det ser ut.
Definitivt. Ja, där, vilka är det mer än dig och Kim eller Lina?
Jag vet inte, jag vet typ bara att det är jag och Kim. Johansen är väl inte där?
Henke inte där, nej, stämmer.
Jag tror han fick en erbjuden plats. Sen är det ju ingen av förbundsrepresentanterna.
Nej,
alltså,
precis.
Asch inte nere heller alltså?
Nej.
Nej.
Okej. Okay.
Det är egentligen bara spelare som är nere.
Linda blir ju lite både och då, kan man väl säga. Men det är ju lagkapten är ju inte med, och Mattias är inte med.
Nej, precis.
Lite på grund av liksom familjesituationer och sådär. Som har gjort att man inte kan, helt enkelt. Jag tackade nej för att jag visste inte ifall jag skulle ha hunnit få vaccin. För att i Värmland så var det 5 veckor när 50-åringen, 5 veckors väntetid när 50-åringarna skulle boka. Så att när jag räknade på det då så skulle jag inte ha hunnit ta första dosen än. Nu blev det ju så att jag har det. Men ja.
Och med fler chanser.
Ja, förhoppningsvis gör det.
Vi önskar i alla fall alla stort lycka till och hoppas att vi kan rå åt oss en medalj nere i Tjeckien.
Det hade varit roligt.
Det hade varit grymt roligt.
Kom ihåg att ha kul allihopa. Spela smart.
Det är kul bra. Att vinna.
Ja, fast nu ska vi inte hålla på så där, Tommy. Ha kul, för då spelar man bra.
Ja. Vi har ju lite lyssnarsfrågor som har kommit in också. Vi har ju betat av några här under faktarutan och så under avsnittet. Men Niklas Nygren, han undrar, vilket är ditt favorithål samt hathål som du har spelat?
Oj. Men det här är jättesvår. Som sagt, jag har ju inte spelat jättemånga banor. Mitt hathål har ju faktiskt varit på min egna hemmabana, Sicköra, hål 16. Mest bara för att jag aldrig fått till det hur jag ska göra. Jag har alltid kastat rakt ner i vattnet eller i lilla bäcken som finns där på vänstersidan. Gått OB, behövt bara pitcha upp den på fairway, försökt komma runt och ja, kommit fram på typ en sjua på den här par firat. Tills typ för 2-3 månader sedan då jag fick hjälp av en kompis att bara kasta putter, inspel, putta. Och helt plötsligt så fick jag min fyra. Hur enkelt som helst. Och nu har jag till och med kunnat diska upp och få till och med till min fairway driver och kunna få till det där långa anhazer-kastet. Så att jag till och med har kunnat putta för birdie en söka gång. Men jag får till mina fyror bra många fler gånger än förut när jag liksom stod där och gjorde mina sjuor och åttor. Hemska hathål. Så att det måste jag nog säga har varit mitt hathål, men det är ju inte riktigt hathål längre.
Det låter ju nästan som att det har blivit ett sån där hatkärlekshål.
Ja, det är snarare ett hatkärlekshål.
Ja.
Det kan vi nog kalla det för. Lite hatkärlek till det där hålet. Favorithål. Alltså det är ju jättesvårt. Komma på något bara så här. Bara för att jag har det färskt i minnet. Det blir ju så. Det man har spelat på senaste är ju det som man har färskt i minnet. Så ska jag väl säga Serpent Hill. Vad blir det då? Det blir ju hål 5. Det som man kastar från den lilla boden. Och så ner.
En par 4.
Ja, precis. Och så blir det ganska smalt på slutet.
Mm. Armen, som det kallades av någon. Jag minns inte vem det var som sa det.
Ja, men det håret vet jag att vi gillar det. Väldigt fint hål och jag fick till det väldigt bra, mina kast som vi gjorde där. Så det kan man säga är ett väldigt fint och bra hål. Passar mig som spelare.
Ja, du Jonas Moberg, han har ett ganska långt intro till sin fråga, men jag måste ju läsa alltihopa. Sedan jag hörde Ki prata om vad som är bra att ha med i väskan och vilka kunskaper han föredrar att andra han går med på runder har, framförallt inom sjukvård, känner jag mig ofta tryggare på banan när jag går med dessa eller vet att det finns i närheten. Är det också något som du upplever att du tänker på eller att andra tänker på när du är med? Alltså att man har med sig typ en gasbinda eller någonting sånt liksom.
Ja, nu ska tilläggas att en utav mina fack på min discgolfbag är ju dedikerad till sjukvårdsgrejer. Så att jag kan väl säga att jag har mitt lilla första hjälpen-kit där med ganska mycket grejer. Så att ja, går man med mig eller har mig på banan så att jag har det mesta där. Vilket inkluderar både sårservetter som är till för sånt. Jag har en liten minisax, jag har gasvinda, jag har plåster, jag har Alvedon och Ipren. Vi kan fortsätta nämna den där listan, den är ganska lång. Jag har mycket där.
Du är
där.
Kittad med andra ord.
Jag är kittad.
Ja.
Kylbalsam och allt möjligt man kan behöva för om man skadar sig.
Apotekare Engman?
Vad sa du?
Apotekare Engman.
Ja, precis. Nej, men mest för att jag själv alltid har varit en person som lätt skadar mig. Och själv har mina sjukdomar och sådär som jag vet att jag behöver med mig mina egna mediciner. Så jag har ju alltid de grejerna med mig. Men sen finns det ju alltid andra som får ont i huvudet eller som behöver ett plåster eller som gillar sig på något sätt. Och då är det alltid bra att ha med sig. Och jag vet ju sen jag var dansare så hade vi alltid med oss alltså sjukvårdskit och sånt. Varje dansskola hade med sig sitt eget. Stället vi var på hade ju alltid sitt. Vissa större tävlingar hade vi ju verkligen sjukvårdare på plats med sitt sjukvårdshörn där det var utbildade. Så att ja, det kan absolut vara liksom en fördel att man har någon sån på banan. Jag har ju fått, alltså folk har ju skämtat när jag varit på banan om att ja, men vi har ju sjuksköterskan med oss. Nu är inte jag färdigutbildad än, men jag kommer ju bli så småningom. Men
jag känner ändå att man får heta sin profession även fast man inte är klar, så det är bara tacka och ta emot.
Ja, men ungefär. Jag skrattar mest bara och tänker, ja, absolut. Men det är klart att man har ju viss kunskap. Jag har ju mest alltså viss kunskap bara för att jag är en väldigt nördig i sjukvård. Så att det har man ju lite sin innan. Det har man ju. Och det är absolut någonting som folk kan tycka är en trygghet på något sätt. Eller att det kan vara skönt att gå med någon som är det. Jag tänker när jag väl är färdigutbildad, att man har de kunskaperna på ett annat sätt. Om det skulle hända någonting lite allvarligare eller sådär. Men mina saker sker ju på discgolfbanan som i övriga livet.
Mm.
Så att det är...
Ja, alltså någonting som jag kan så här. Jag har ju jobbat i hotellbranschen i ja, men typ 10 år i princip. Där har vi ju liksom årliga utbildningar inom brand och inom första hjälpen. Och det är någonting som är superviktigt.
Mm.
För att jobbar man som receptionist till exempel så är du ensam ansvarig för ett hotell fullt i människor. Där jag jobbade hade vi 1900 sängplatser. Vi kunde potentiellt vara nästan 2000 personer som jag ensam på natten ansvarade för. Och för mig då att få det här, även om man så här varje år när vi skulle ha den här första hjälpenutbildningen så bara, men det här kan jag ju. Jag har gjort det liksom, ja men det kändes som typ 1000 gånger. Men det är ofantligt viktigt att faktiskt kunna det. Och även nu då när jag inte har jobbat inom hotell på några år så är det ju fortfarande så att jag gör ju såna här saker årligen för att påminna mig själv.
Ja, men det är ju ett muskelminne ganska mycket. Om man tänker liksom första hjälpen som i HLR. Det är jättebra att man har gjort det någon gång. Men det räcker inte att säga att ja, men jag gjorde det för 5 år sedan på mitt jobb. Ja, nej, det precis. Är bra, men gör det igen nu, så det finns saker som har ändrats i hur man tänker när man ska göra HLR, vad som är viktigast och hur man ska göra, vilken ordning, vad man ska prioritera, och sen är det muskelminne. Och det finns andra saker också som är första hjälpen med högläge och hur man ska snöra av, eller om det blir ormbiten, vad gör man då? Alltså det finns mycket sånt där man ska tänka på och hur man ska tänka på det. Ring 112, vad bör du säga? I vilken ordning bör du säga det? Du behöver inte förklara vem du heter och vilken ålder du är i. Du behöver inte förklara vem du är. Du ska säga vad som har hänt, vilken plats det är. Alltså, mycket sånt som man kanske inte tänker på.
Jag tror att folk kan ha nytta av att få hjälp och liksom veta vart man kan hitta informationen. Mm. Och lite så här, vad behöver jag tänka på? För min egen trygghet och för andra som går med mig. Och ifall alla får det tänket, då är ju genast liksom hela banan mer säkrad för skador.
Ja.
För jag menar, säg att du ramlar över en stock och får en pinne in i låret. Jag menar, det är ju liksom inte omöjligt.
Nej, men kraftig blödning är också en sån sak. Vad gör du om du får en kraftig blödning?
Ja, spontant ja, måste... så vill man ju liksom rycka ur pinnen ur benet, men det är så här, nej, gör nej. Inte det.
Det kan ju vara förenat med livsfara och det kan ju liksom innebära att 2 minuter så har du liksom förblött.
Ja.
För du kan ju ha träffat en större liksom artär och rycker du ut den där pinnen så ja, men då sitter du där med sår som det bara väller ut blod och du förstår inte varför.
Mm.
Men vet istället att nej, låt den där pinnen vara. Snöra av ditt ben eller din arm eller hand eller vad det är för någonting med någonting. Ta vad som helst, ryck av dig tröjan.
Strumpor. Eller
strumpor, vad som helst liksom.
Så det är därför jag alltid har bälte på mig oavsett vad jag för byxor när jag spelar discgolf.
Mm. Ja, men det är mycket sånt där som man tänker liksom är ja, men en självklarhet men ändå inte.
Det är viktigare än vad man tror, tror jag.
Ja.
Man kan söka mycket och man kan hitta mycket information på egen hand också.
Jag ska sätta dragsko på mina boxerkallingar så det är bara slita åt om man gör illa sig benen.
Ja, du ser.
Kanske ja. Får göra
det är väl
så
en
liten...
vädjan till discgolfen i allmänhet kan man väl säga. Ha koll på lite första hjälpen. Känner att man kanske inte är fullkittad liksom. Liksom, i bägen så som Nathalie är med allt man behöver. Men du kan göra ofantligt mycket med det du har på dig. Alltså en t-shirt, ett par byxor, strumpor, alltså handdukar. Man kan göra mycket med det man har.
Kanske det man ska satsa på. Göra en första hjälpen video för discgolfar.
Där har du key. Lyssna. Ja, faktiskt.
Ja, men det är ganska simpelt egentligen. Simpla saker som är, du behöver inte ha liksom, sjukvårdsutbildning för att kunna göra det. Du behöver bara veta hur du ska göra det, vilket sätt du ska göra det.
Mm.
Sen ska du ringa till 2. Sen guidar de dig.
Exakt.
Man borde klara sig rätt långt på en dass, papper, rulle och eltejp också. Ja, nu lämnar vi det där innan vi skenar iväg fullständigt. Du, Sofie Hansson undrar, vad är ditt bästa tips för att få fler tjejer att börja med denna sport?
Ja, som aktiva damdiskgolfare så tror jag nog att som Karo hade förra året här uppe, att ha tjejkvällar. Det gjorde jättemycket. Vi har ju fått jättemånga som har blivit aktiva genom det. Än och mycket genom det som vi hade den här rena damligan nu i Manila. Men sen också kanske våga ta kontakt med de tjejer som man ser på banan. Det är många tjejer som är ute och går med sina pojkvänner och sådär. Man kanske våga säga hej, men är ni ute och spela? För ofta så kanske man släpper förbi folk. Och där kanske det går en tjej liksom och ja. Men så här, små event för tjejer. Alltså jag vet inte. Jag tyckte det var ganska bra som vi hade här uppe förra året. Det drogs mycket till de kvällarna.
Mm. Vad tror du man behöver göra för att nå ut då? För det tycker jag är svårt.
Vi skapade ju Karo skapade ju en Facebookgrupp här. Som hette ju typ discgolf för tjejer i Sundsvall och Timrå. Tror jag den hette. Som snabbt växte. Det gick jättefort så fick den många följare. Och via det eventet så la hon ut att nej, men nu är det en till tjejkväll och så. Sätta upp lappar på banan. Se om det finns något annat event någonstans. Eller om man kan sätta upp på någon lokal anslagstavla i stan. Eller på lokala ICA. Eller handelsbutiker och sådär. Någonstans där det syns mycket. Sen är sociala medier alltså bra till mycket. Så att försöka bara vara så aktiv man bara kan där. Överaktiv. Tjataktiv.
Ja, för det finns liksom... ju nästan en gräns till att nu tjatar jag något fruktansvärt här.
Ja,
jag tror så att man liksom tröttnar på sig själv.
Ja, men det är så där, lägger man ut det en gång. Ja, men då kanske du har missat 20 pers. För de har inte sett det. Nej, om du inte precis. Använder en sån här kampanj. Men då ska du ju betala massa saker.
134 kronor, då kan man nå ut till 448 pers.
Ja, och det kanske man inte liksom vill betala. Om man inte liksom...
För att få in 40. Eller 20,
nej, precis.
Eller 15.
Ja, precis. Men är nästan lite tjasaktiv och många olika kanaler.
Mm. Ja. Så, ja. Det är bra tips.
Framförallt hugg tag i de som är där med, ja, men, i de klassiska fallen med de tjejerna och de som är där med sina pojkvänner eller flickvänner.
Mm.
Som faktiskt, om man kanske bara är med och tittar på första gången, ja, men, där har man ju guldläge liksom. Mm. Det finns fler tjejer som är med och spelar. Vill du hänga med? Och han får inte följa med.
Mm. Ta en disk i väskan bara. Här, varsågod. Ge tillbaka till den. Du kan ge tillbaka den på tisdag. När vi är här och spelar bara tjejer.
Mm.
Ha den. Kasta lite. Ha kul.
Jag har ju fått killkompisar till mig. Som hört av sig till mig. Och säger liksom att. Men, du, jag har en tjejkompis som ska börja kasta. Men jag vet inte hur jag liksom ska introducera henne. Och jag har ju liksom diskar som är kanske lite för. Ja, men, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Och, har du några tips på bra diskar? Och, ja. Och sen har du liksom blivit till den grejen, eller till det steget att de vill ha med mig på deras runder med den tjejen för att typ introducera och förklara och sådär. Vilket är jättekul. Så att, och då kan man ju få in det på det sättet också.
Det är grymt.
Mm.
Jag tänker ta en fråga från Beatrice Nyström. Du var ju lite inne på tidigare avsnittet här att om den putten i särspelet på den första tävling, att du var nervös och så.
Mm.
Men hon undrar om du har upplevt prestationsångest på banan och hur du arbetade bort det i så fall.
Oj. Jag har nog hittills inte, alltså. Jo, prestationsångest, så har man väl känt. Inte liksom sån ångest att jag har liksom velat gått. Jo, gått därifrån har jag velat gjort. Uppe på Parese. Gud vad dåligt jag mådde efter ena rundan. Usch. Då vill jag bara gå till skogen och inte träffa folk. Men prestationsångest på det sättet har jag väl hållit mig undan ganska bra, mest för att jag hela tiden har gått in i tävlingar med inställningen jag ska bara göra mitt bästa och sen får det gå så långt det kan gå. Men jag har ju också hela tiden vetat att jag är inte i toppen hittills. Det är ju liksom förrän nu de sista 2 månaderna som jag faktiskt har börjat kunna kämpa och vara och nosa på pallplatser, och det är då jag har börjat känna att ja, men shit, jag kan ju faktiskt, ja, men det är ju bara 2 kast ifrån en pallplats eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då har man på ett sätt kunnat känna att, ja, men, skit också att jag inte tog den där, eller tänk mig att jag hade gjort sådär på det håret istället. Men gjort är ju gjort, så att jag kan inte göra så mycket åt det. Och under rundorna så har jag också hittills hållit mig från att kolla score. Och det är också någonting som jag aktivt har valt, att jag vill inte hålla koll på scoren. Jag vill inte gå och se min totalscore, för det drar ner mig ganska mycket. För det vet jag, det gjorde det från början. Såg jag min score så kände jag på en gång att, ja, men efter 3 hål låg jag +6. Ja, men då visste jag på en gång att, ja, men det här blir en dålig runda. Mm. För att jag då inte kunde ta så mycket birdies. Nu har jag börjat kunna ta birdies och börjat kunna liksom dra ner min score via birdies. Men då visste jag att jag letade par och visste att det hela tiden kommer bara bli mer och mer plus. Scorekortet. Så jag har ju aldrig gillat att föra, men det har man ju fått göra mer och mer eftersom att man börjar bli den mer erfarna.
Mm.
Men jag har ju nu mycket försökt att arbeta med saker jag kan förebygga för att inte hamna i den situationen, att hamna i ett pressat läge med mig själv.
Eller något som att känna sig själv lite grann också, liksom vad kan man hantera och vad undviker man helst. Jag tycker att du förklarar det på ett väldigt pedagogiskt sätt, att vet du själv att du kommer in i de här tankarna i de och de situationerna, så har du gjort det här och det här för att undvika det.
Mm.
Det är någonting som jag kan avundas faktiskt, att man klarar av. För jag är inte där, kan jag säga.
Ja, men och sen lärde jag mig också ganska tidigt att spela safe. Det var nog bland det första jag lärde mig när jag började tävla. Att spela ditt spel, spela safe. Så det har varit mitt mantra sedan dess. Att hela tiden spela safe, spela mitt spel. För jag kan ju bara påverka det jag gör. Jag kan inte påverka det någon annan gör.
Mm.
Ifall någon annan spelare vill hålla på och psyka andra spelare, ja, det får stå för dem. Jag är inte sån person. Så att jag kan ju faktiskt inte påverka någonting vad någon annan gör. Jag kan bara påverka det jag själv gör och hur jag själv presterar. Så det enda jag kan göra är att spela mitt eget spel och göra mitt eget bästa.
Precis. Och det för oss ju lite osökt in på Karos fråga. Om vi ska ta avsluta med den, tror jag till och med. Men hon undrar vad som motiverar dig att fortsätta utvecklas och bli bättre. Och jobbar du med någon mental träning och vad får dig att komma tillbaka efter en tung runda eller period inom discgolfen?
Ja. Ja, men det är väl nog ungefär samma sak där. Alltså, har man haft en dålig runda, jag försöker alltid sätta mig ner och kolla, alltså, vad var det jag gjorde bra och gjorde dåligt. Alla tävlingar som jag är på, så sätter jag mig alltid ner dagen efter tävlingen och sitter och skriver ner fysiskt på papper vad som var positivt med tävlingen, vad som var negativt med tävlingen. Och det kan ju vara prestationsmässigt, och det kan vara speciellt något hål eller speciellt att amen, alla puttar satt eller de satt inte eller, ja, och så vidare. Och sen utveckling har jag också en liksom, rubrik.
Vad klassisk kan jag utveckla? Träningsdagbok.
Ja, ungefär.
Älskar sånt där.
Och det gör jag efter varje tävling. Och det har faktiskt hållit den här liksom, säsongen. Så jag har en liten hög med papper från varje tävling jag har haft. Och det är jätteintressant att se utvecklingsmässigt. Och det kan ju bara varit att amen, en helg då satt amen, inga puttar. Men däremot kanske alla inspel satt, så att jag behövde inte putta så mycket. Men de puttar jag behövde putta, då gick det liksom inte allt som jag ville. Någon annan gång satt alla puttar. Och det kanske var en tävling som gick jättebra. Och då satt typ allt. Och men då kanske man inte hittar så mycket negativt. Men vad kan man istället tänka på till nästa gång? Eller vad ska man jobba på? Ja, men får man hitta någon liten grej? Eller så kanske man bara helt enkelt ska tänka på att ja, men, ta med den här känslan. Att vara så nöjd med den här liksom känslan. Att ta med den positiva känslan man har. Så det har varit någonting väldigt bra så. Tycker jag. Utvecklingsmässigt.
Mm. Grymt. Jag tänker att så här, Nathalie. Att vi, ja, det är några frågor som inte har blivit besvarade än. Men vi ska alldeles strax ta och runda av. Men är det så att är någon som känner att man inte har fått svar på sin fråga, så kan man ju nå dig på sociala medier.
Ja.
Hur och vart?
På min Instagram, natt med NATH understreck 19 93 85. Nej, 13. Jo.
13 va?
13 93 95.
Det är PDG-nummer.
Man säger det, ja precis, det är PDG-nummer. Mm. Man säger det så sällan. Så att
det är grymt. Så känner ni att ni fortfarande inte har fått svar på den undan av Nathalie, så ja, hocka upp henne på Instagram så ger hon er säkert ett fantastiskt bra svar där.
Ja, absolut.
I övrigt så tror jag att vi bara säger så att vi tackar alla som lyssnar och ja. Tack till Emil och Marcus för vignetter, jinglar och grafik. Sen vill vi rikta ett stort tack till våra patrons som gör det extra för oss. Och som snart kommer få valuta för pengarna, det kan jag säga. Mer än så behöver vi inte säga i dagsläget.
The next big thing.
The next big thing.
Inom svensk
podd. Inom svensk poddvärld. Det kan ni skriva upp. Vill du som lyssnar bidra till utvecklingen och ta del av The Next Big Thing, så besök patreon.com/kedjeut och signa upp. Det lilla gör mycket. Elina, vad säger vi?
Kastanjeträdkedjeut.
Tack Nathalie att du var med och gästade.
Tack för att jag fick komma.
Ja, det är my pleasure. Hur säger man det på svenska ens? Nöjet är mitt.
Ja, nöjet är vårt.
Nöjet är vårt.
Men sista frågan, Nathalie.
Ja.
Är du fortfarande nervös?
Nej, det släppte.
Du skötte det här med bravur.
Verkligen.
Ja. Nu ska vi slänga ihop det här så att de får lyssna på det här. De får lyssna på det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.